Hej, välkomna. Jag gissar att de flesta här är här för Elisabeth Östins visning. Bara kort, mitt namn är Andreas Nilsson. Jag är intendent här på Moderna Museet i Malmö. Och hade först glädjen att kunna bjuda in Vivian Suter och göra den här utställningen. Jag är Godzilla. Och sen då bjuda in Elisabeth Östin för att ge sin syn på den och på sitt konstnärskap. Jag ska inte prata jättemycket, men jag tror många av er redan känner Elisabeth. Men Elisabeth är utbildad här på Konsthögskolan i Malmö. En dedikerad målare. Jag tror att kanske det senaste vi såg här i stan var kanske Edstrandska stipendieutställningen i höstas. Snart kan vi se dina verk på Arnstedt bland annat. Någon annanstans?
PLX har en grupputställning som heter 1, 2, 3 Infinity på Hotel Norrvalla grupputställning. Den 25 april är det vernissage. Och sen om man skulle råka ha vägarna förbi Market har också Arnstedt ett bås där i maj. Annars så är det idag.
Ja, idag. Ja, det är det. Det är sant.
Faktiskt.
Vad ska jag säga med? Jo, vi har den här föreläsningsscenen eller visningsscenen som vi kallar Konstnär om konstnär, där vi bjuder in en ofta lokalt baserad konstnär att ge sina åsikter, sina perspektiv på våra utställningar vi visar. Tidigare har vi haft Sigrid Holmwood här, vi har haft Kalle Brolin och säkert någon annan som jag glömmer nu. I detta sammanhanget för Vivian Suters utställning så tänkte jag på Elisabeth. Kanske mycket för deras dedikation till måleriet. Vi kommer kunna se ett par målningar av Elisabeth ute på, i vår verkstad senare så ni kan titta. Visuellt så finns det stora skillnader skulle jag vilja säga mellan deras måleri. Även kanske ingången i det. Jag ser Elisabeth förrätta mig sen, men som Elisabeth har en väldigt teoretisk ingång ofta till sitt måleri. Medan vi vänder ut och kanske är lite mer vild. Men det jag säger som någon...
Hon heter Wild innan Suter.
Ja, det är sant också. Det gör hon ju faktiskt. Hon heter Wild i efternamn. Men det som verkligen förenar dem båda, som jag tror vi kommer att höra mycket om, det är just passionen för måleriet. Så jag lämnar över till dig, Elisabeth. Nej, just det. Jag ska bara säga två saker. Man får inte gå på några av målningarna. Håll koll på var ni sätter fötterna. Vi har ett antal pallar här borta man kan ta. Man vill ha det när man går och sätter sig och lyssnar. Och ska vi börja ute i verkstaden?
Ja.
Det kan ju bli rätt trångt, men...
Ja. Tack så jättemycket, Andreas. Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad för det. Och jag tänkte kanske, i och med att ni kanske inte känner till mig allihop, så under presentationen när jag refererar till mina egna verk kan det ju fint att ha ett litet hum. Så därför har vi hängt tre stycken målningar i verkstaden. Så jag tänkte att vi skulle börja med det för att sedan liksom hålla oss här inne. Och i och med att det ändå är cirka 40 minuter kvar kan det ju vara skönt att slå sig ner på en pall. Så ta jättegärna mitt i när som helst, ta en sån stol och avbryt mig gärna. Men jag tänkte vi börjar där inne. Det hänger tre målningar där inne.
Säger du någonting om dem?
Jag tänker det, ja.
Det är samma.
Vad roligt att du är här. Ja, det står. Ja. Hörni. Så det var så fint för att jag pratade med Elisabeth Milkvist om hur vi skulle liksom presentera mina arbeten, för vi ville ju ändå samlas kring Vivians utställning. Hej. Och inte göra liksom som en PowerPoint-presentation av det hela. Och då tänkte jag, men ska vi göra som en liten bildvisning utanför eller? Och så sa jag, men det passar ändå bra för jag tycker man ska se måleri i verkligheten, inte på bild. Och då föreslog Elisabeth att vi skulle visa mina verk, så jag är väldigt tacksam för det. Så vi hängde upp de här, som är från min senaste pågående serie som jag kommer visa nu i vår. Och lite kort om mig kanske. Jag gick ut konsthögskolan 2019 och har egentligen alltid arbetat med ganska, vad ska man säga, organiska bilder. Måleri som eget språk är ju liksom hela grejen för mig. Jag tycker liksom att måleri är ett sätt att visa det som man kanske inte kan verbalisera. Alltså om man ska vara väldigt tydlig så kanske ett sätt att få kontakt med, jag kan tänka mig det man skulle kunna säga, alltså det undermedvetna eller ja, det som inte går att uttrycka med ord. Och de här har ju då förstås titlar, för det jobbar jag mycket med. Så min serie som jag arbetar med nu är Stumma källan. Och den målningen som hänger här heter då Stumma källan. Och stumma källor är någonting som jag hörde en religionshistoriker säga. När man pratar om arkeologiska fynd. Att det är liksom små objekt eller bilder som inte kan säga men som kan visa. Så det blir som små ledtrådar men vi kan bara göra tolkningar. Det finns liksom inga tydliga svar. Om man inte man har en hel text som är beskrivande bredvid kanske då det man finner liksom. Och sen den här målningen heter Skifte. Och där flörtar jag lite med formskifte eller hamnskifte. Idén om att kunna byta hamn helt enkelt. Och det är egentligen en ganska förkristen idé om att vissa människor har den egenskapen att kunna byta skepnad helt enkelt. Sen har du ju fått följa med fiktionen men man trodde ju stenhårt på att vem som helst nästan kunde göra det. Män ofta vargar eller björnar och kvinnor kanske ofta något mer vattenlevande eller en svan till exempel. Och den målningen som hänger där mellan Andreas och Olof heter Blå ros. Och ibland tycker jag att det är kul att bara ha en sån väldigt enkel titel. För det är inte heller en ros. Sen har en av mina favoritmålningar är Some Roses and Their Phantoms av Dorothea Tanning. Och den är verkligen märkliga rosor som är liksom i rummet. Så det är liksom inte rosor, det är någonting annat. Som att de får representera någonting annat. Ja. Jag tror att vi kan gå vidare in i Vivians utställning. Och det jag kommer egentligen prata om idag, det är ju Vivian Suters konst. Med fokus på naturen omkring henne, för den är så pass viktig ändå i hennes konstnärskap. Och eftersom att jag är mer intresserad kanske av det dunkla, det obskyra och skräck, så kommer det ju såklart att färga hela min presentation. Hennes titel är I am Godzilla. Och för mig är det ju då Godzilla, alltså monstret Godzilla. Ishiro Honda, tror jag regissören hette. Ni får gärna rätta mig om jag har fel vid något tillfälle, för det har jag väldigt ofta. Men den visades i Sverige första gången 1954, då som Monstret från havet. Och det var liksom som ett experiment, ett atombombsexperiment. Och sen så råkade de liksom ge liv till en gammal dinosaurie då, från Godzillasaurus, som blev jättestor och kunde spruta radioaktiv blå eld. Och jag dras väldigt mycket till gift och radioaktivitet och radium. Så för mig är det ju väldigt tilltalande. Sen vad det betyder för Vivian Suter, det är någonting helt annat. Men för mig är det liksom monstret. Och hela hennes verk som ett enda väsen eller monster. För mig. Väldigt subjektivt. Men vi går vidare, tänker jag, in i Vivians utställning. Ja, de är ju rätt nya de här. Mm. Ja.
Innan vi smittar härifrån, får jag ta en bild på dig?
Ja,
bara här.
Ja, självklart.
Och det är ingenting som kommer att publiceras, men det är bara, jag brukar göra det för
ja.
Lite så här,
ja.
Det handlar.
Ja, men klart.
Där är planartet.
Nu ska vi se här, det är den 24 maj.
24 maj?
Ja, det är en lördag. Mm. Ja, just det, vart vi ska stå någonstans. Vet du vad? Vi kan samlas runt bron, tänker jag, någonstans. Bänken här får man också sitta på. Och man får nog säkert sitta på bron om man vill. Beträden på egen risk bara. Andreas berättade för mig om den här bron. Nu är inte jag helt säker på om hon, visst har hon en bro hos sig också.
Hon har en bro i sin
trädgård, ja. Och sen så ställde hon ut på Documenta i Aten 2017. Och då blev hon väldigt tagen av den platsen. Och det var en arkitekt som gjorde väldigt många fina gångar och paviljonger där omkring, som hette Dimitris Pikionis. Och den här bron är då lite löst baserad på hur hans arkitektur kunde då, eller kan se ut. Som jag förstår, den är väldigt integrerad i naturen. Och det är ju självklart någonting som Vivian Suter dras till, eftersom att hon jobbar själv med naturen. Och den är också här för att byta perspektiv. Så vi har ju målningar som ligger på golvet. Vi har ju målningar som hänger väldigt högt upp. Så det är ett sätt att komma lite närmare de målningar som hänger högt upp i lokalen, men också ett sätt för er att se målningarna som ligger på golvet. Sen så, för er som känner mig vet jag att jag är väldigt intresserad av folktro och liksom för kristen tro. Och vatten i, ja, i säkert hela världen, men vad jag känner till i alla fall, Skandinavien, så har ju vatten och mossar och myrar sett som en liminal plats. Som en slags portal mellan vår och en annan värld. Eller den andra världen, kanske dödsriket eller världen till gudarna. Så jag tycker att det är ganska fint med, alltså egentligen allting som har med måleri som man spelar på vatten. Det finns en väldigt fin dikt av en poet som heter Emily Barry. Som heter Picknick. Och jag brukar referera till den ganska ofta när jag skriver om måleri. Hon tror jag egentligen pratar om ett samtal med en psykolog. Men för mig handlar det om, för mig när jag läser den så blir det mycket om måleri. Och då skriver hon liksom mycket om att tänk om man kunde liksom visa havet för den som inte kan se havet, att man kan ta en liten bit i sin hand. Och att havet, när man tittar på det, ser ut som små, små delar som försöker komma samman hela tiden. Och det blir så våldsamt liksom, och frustrerande. Och för mig är det väldigt, väldigt mycket måleri. Just det här hemliga under ytan. Liksom. Hemligheter är väl egentligen någonting som jag tycker är väldigt intressant generellt. På tal om havet. Vivian Suter. De flesta av er känner säkert till hennes bakgrundshistoria, men den är ju väldigt viktig, så jag tänker jag dra lite grann den i alla fall. Och sen så kan jag ju rekommendera att ni kan läsa Andreas Nilssons kuratorstext på Moderna Museets hemsida. Det är väldigt fint beskrivet också om hennes verk och hur hon lever och bor. Jag har ju inte varit där, kan jag ju tillägga, men jag förstår att det är en ganska fantastisk plats. Hon flyttade till Guatemala för cirka 40 år sedan. Hon är från, hon är argentinsk-schweizisk målare. Och från början, som jag förstår det, så var det mest att hon var ganska så trött på konstnärslivet i Basel och ville komma bort från det. Och började en resa, hälsade på en kompis i Los Angeles, trivdes inte så jättebra där. Och så hamnade hon liksom i Guatemala i den här byn då som heter Panachel. Och den är inte helt off, det är liksom ändå en by med människor som bor där. Men den platsen hon kom till, där hon har bott sedan dess, är en gammal kaffeplantage, och mellan huset och liksom en stor gammal krater av en vulkan, det är två vulkaner där, där var hon liksom. Och hon kunde inte se den här sjön som fyller kratern av Atitlan, som är den här inaktiva vulkanen, men hon upplevde det som otroligt stark närvaro och kände nästan att hon kände liksom som en skräck för att liksom gå dit och titta. 4000 meter höga vulkan är såklart någonting väldigt häpnadsväckande, någonting som är starkt. Men hon flyttade helt enkelt dit och hon jobbar utomhus. När Andreas skrev till mig så höll jag på att läsa Edmund Burke, A Philosophical Inquiry into the Sublime and Beautiful. En 1700-talsfilosof som kategoriserar olika typer av skönhet. Och han beskriver den sublima skönheten som en blandning mellan skräck och förundran. Och det finns ett gammalt antik grekiskt ord som är tambos. Jag frågar en grekisk kompis om det finns kvar, men det gör det inte riktigt. Alltså, det finns kvar i andra ord, men som eget ord finns det inte. Men det betyder både skräck och förundran. Och för mig är det liksom det som behövs för att jag ska tycka att det är intressant i mitt eget arbete. I alla fall, i mitt eget måleri. Men Burke pratar inte om måleri. Han pratar ju framförallt om naturupplevelser. Kanske musik, men inte så jättemycket måleri. Han menar kanske på att måleri är som en imitation i så fall av en sådan upplevelse. Låt säga då de här vulkanerna vid Vivian Suters hus och ateljé. Är ju ett väldigt bra exempel på vad en sublim skönhet är. Det är en skönhet som inger fasa, som liksom rubbar den. Godzilla. Ja, för mig då. Och imitation, det kommer jag säkert återkomma till. Men jag tänkte i alla fall prata om just när naturen tar över och skräck och lättnad. För att Vivian Suter, som ni vet, jobba med naturen, men det gjorde hon ju inte hela tiden, utan det är någonting hon började göra cirka, jag är inte helt säker vilket år hon började göra aktivt, men det var någonting som hände 2005-2010, och det är att det var två väldigt förödande orkaner i Guatemala, Stan och Agatha. Och i Vivian Suters verk så tycker jag att vi kan romantisera det, men man får också komma ihåg att det var väldigt förödande för Guatemalas befolkning. Det var väldigt många som dog. Men det som skedde var att det blev översvämningar. Vivian Suters verk blev då vad hon trodde var förstörda. Hon hade stora, alltså de här är hela utställningen till viss del är ju för att på något sätt imitera hennes närmiljö. Och det här är det sättet som hennes målningar är, som hon liksom förvarar dem. Så på en sån här pinnen, man ska säga, hänger det 10 stycken målningar. Nu hänger det bara en. Men då, som jag förstår det, så hängde ju liksom de flesta dukarna uppspända på ram och var i ett förråd. Och hon vågade inte titta på dem för hon var fullkomligt förkrossad. Det kan man ju tänka sig själv. Många här är konstnärer. Om alla ens verk blir översvämmade, vad ska man göra? Man blir ju såklart helt hjärtekrossad. Men det hon gjorde var att inte våga gå in på ganska lång tid. Och när hon väl gjorde det så beskrev hon det som att hon upplevde någonting helt fantastiskt. Alltså någonting magiskt. Och det var, det, man kan faktiskt se, hon har inte titlar eller årtal på verken. Men det finns några verk som ändå kan ge oss ledtrådar till ungefär när de är ifrån. Det finns en målning här runt hörnet. Ni kan gå och titta på när ni vill. Där du kan se exakt när, alltså själva katastrofen förlopp. För då har du duken som man ser har varit uppspänd på en ram. Och man kan se det här lerfyllda vattnet, hur högt upp det går. Och du kan se att det har varit en ram liksom. Och hur, ja, som sagt, hur högt upp vattnet då kom. Så det tycker jag är en fin liten tidsdomkuben. Som ett förevigat ögonblick här inne. Och för att återgå lite, jag ska inte prata jättemycket om det sublima. Men Burke beskrev också en annan typ av sublim upplevelse. Lättnaden när man inser att man är utom fara. Alltså när man tror i princip att man är, att det ska ske någonting fruktansvärt. Men man inser att det är ingen fara längre. Den känslan som man får då, lättnaden, en oerhört liksom kraftfull sinnlig upplevelse. Det tänker jag ändå att hon måste ha upplevt när hon hittade sina verk och såg att det var precis så som det skulle vara. Hon hade egentligen hittat liksom sitt spår som hon kunde arbeta vidare på. Och den här målningen som är väldigt hög, den är väl 10 meter. Den har inte hängt så tidigare. Andreas berättade för mig att när de installerade så hängde de upp den och då föll alla de löven ner från duken. Så det är liksom ingenting, det är en slump att de löven hänger där. Hon arbetar med pigment och fisklim som jag har läst och förstått. Som hon blandade färgen själv. Och på vissa målningar så har det fastnat löv och på andra är det massa regnvatten och lera. Vissa har hundarna gått på. Jag tror hon har 3 hundar, hon har i alla fall massa hundar. Det är egentligen inte så mycket som sagt titlade årtal, men vissa målningar står. Det kanske är disco på, det är då en av hundarna. Och sen så har hon en kompis som mediterar väldigt mycket. Och när hon gör det så har hon så autosvar på sin telefon. Det här har jag inte berättat så mycket, jag tänkte om det. Men att så hi, I am off. Och Vivian Suter får ofta det meddelandet, så det gjorde hon en målning. Och då står det där, hi, I am off. Och sen så finns det också ett munskydd här borta som har fastnat en målning. Som kan liksom, ja, ett tidsdokument från covid förstås. Nu tänkte jag prata lite om kaos. Jag vill bara kolla att alla är bekväma. Så känner inte liksom blyga om ni vill hämta en pall eller så. Men för mig är liksom slumpen och kaos väldigt viktig del i måleriet. När jag målar så brukar jag kanske börja. Ibland så har jag den turen att min närmsta vän, man och kollega Kalle Lindmark målar också. Att han inte är nöjd med målning och då får jag lov att måla över den. Och då har han gjort mycket av förarbetet för jag vill ha väldigt många lager. Men ibland så måste jag spänna upp duk själv och grunda själv. Och då brukar jag börja med alltså markera. Och blir skissen för fin så vet jag att det är kört. För att då kommer jag vara försiktig. Och sen så fortsätter jag. Och sen så blir det oftast en slags del som är då kaos. Och då är allting fult. Och då är det liksom hemskt om de kommer in i ateljén. Alltså det är verkligen förnedrande. För det är liksom, ja, det vill jag helt enkelt inte. Det ser inget bra ut. Och sen så handlar det bara om att försöka lösa det. Och komma vidare. Tills man på något sätt ser att nej, men nu börjar en form komma här. Nu kan jag se skiftningar i färgen som är intressanta för mig. Och sen så helt plötsligt så fattar jag inte vad som har hänt och så är det klart. Och för mig, när mina målningar blir intressanta för mig, då är det när jag inte förstår riktigt hur det går till. Alltså när jag inte kan se liksom steg för steg genom att bara titta på målningen. Sen såklart att jag är där. Alltså jag har inte varit i transtillstånd eller någonting sånt. Men det är ändå som att det är två olika sätt att tänka på. Alltså en med kroppen och måleriet och en med någonting annat. Så jag kan ju lyssna på en podd samtidigt och bli underhållen samtidigt som en helt annan del målar på något sätt. Och jag tror det där är väldigt individuellt hur det fungerar. Vissa behöver ju väldigt mycket koncentration. Men när jag har kommit över det här kaosstadiet så brukar det vara ganska trevligt att måla. Och då kan någon gärna få komma in och titta. För då är det mest bara att man försöker att få det liksom som en bild som fungerar. Vivian Suters katastrof eller kaos, den sker på ett helt annat sätt. Det är liksom yttre omständigheter som jobbar där. Och som jag förstår det så börjar det egentligen med de här orkanerna. Så det är ju någon slags imitationer eller upprepning av det här traumat nästan som skedde. När hon insåg att hennes måleri hade tagit en riktning som hon inte hade liksom riktigt förstått eller kontrollerat själv. Men som för henne var någonting oerhört spännande och intressant. Jag har inte läst någonstans att hon har sagt att det är en imitation av det som hände, utan det är min tolkning, ska jag tillägga. Så slumpen och kaoset tror jag är väldigt viktigt hos många konstnärer, oavsett om man målar eller inte. Och sen hur man förhåller sig till det efteråt. Liksom. Men jag tänkte på naturen. Jag har ju nämnt Burke. Jag har pratat om kaoset. Och jag har pratat om arkitekten. Jag tänkte nämna några saker som är intressanta för mig. Jag har haft turen att vara på några resor på senaste, bland annat i Spanien och Norge. Och när vi var i Spanien så var vi på Prado-museet och sen åkte vi till Nerja som ligger ganska nära Madrid. Och ibland kan det ju vara någonting otippat som påverkar en på sina resor som man tar med sig sen i måleriet. Kanske inte bara Goya utan någonting annat också. Och det var faktiskt när vi var i grottor i Nerja. De är väldigt stora de här grottorna, så är ni någon gång i området så kan jag rekommendera att gå in och titta. De är väldigt stora, så har man mycket klaustrofobi så är det okej. Det är mycket upplys och så också. Men där är det så att jag är inte jättebra på det här geologiska, men vattnet har liksom silats genom bergsmassorna och sen så försvinner koldioxid och sen så droppar vattnet långsamt och då bildas de här mineralformationerna och de ser ju ut som skelett, fast också som inre organ, det ser ut som figurer och var man än går så är det som att någon är där, men det var inte någon, utan okej, men där kanske var en turist, fast där var ju faktiskt en mineralformation. Och jag dras väldigt mycket till, som sagt, det dunkla, och grottor är ju perfekt för det. Både för att det är liksom en plats för både trick och synvillor och vanföreställningar, och det har liksom varit det så länge för människor, speciellt de som har arbetat i gruvor och grottor. Sen tycker jag det är väldigt roligt att leka med färgerna som jag jobbar med. Just för att hitta sätt i språket och liksom komma nära det man är intresserad av, så har jag då till exempel caput mortuum som betyder dött huvud. Och sen har jag koboltblå som jag använt ganska mycket på senaste, som betyder gnom. Jag föredrar gnom framför tomtenisse, för gnom är en äldre idé om en slags underjordisk, osynlig, kort figur som är lite som en trickster. Den är inte bara god och ond, precis som ofta väsen i folktron var. De kunde ibland stå för liksom människors inre önskningar som man kanske inte fick lov att uttrycka eller leva ut. Ibland är det till för att varna för faror. Och ibland är det kanske helt enkelt för att man tyckte att man såg en liten blå gubbe. Men tillbaka till grottor, gruvor, koboltblå och gnomen. I medeltidens Tyskland så var det mycket gruvarbetare som arbetade framförallt kanske för att hitta koppar. Och ofta så hittade de någonting som man såg var någon typ av malm. Och för att liksom utvinna koppar så går man ut från gruvan och sen så smälter man det och så kommer det ut koppar. Men det som hände när de hittade kobolt, det var att de såg att det här är ju någon malm. Men ingen visste vad det var. Så de tog ut den från grottan eller gruvan och det blev bara den här giftiga arsenikröken. Tyvärr så tror jag inte att den var blå, men jag vill ju tänka att den var blå. en blå rök liksom. Och de började då hosta och liksom kalla det här för ja, den här jäkla gnomen som lurar oss. Och gnomen var ju osynlig, men man trodde ju att vissa kunde se dem. Ofta om man var född med fosterhinnan över ansiktet, för då har man liksom som en, den här hinnan är som en ett sätt att få någon slags syn för det övernaturliga då. Men sen på något sätt, det som jag tycker är så kul med koboltbrott är att det fick hänga med sen. Så det tog väldigt lång tid innan man lyckades få ut den vackra blåa färgen från kobolt. Och det var en glasblåsare som jag har glömt namnet på, men Herman någonting. Mycket koll upp det. Det står på blåfärgen, jag kan inte säga att det är 8,3 sen. Men han lyckades liksom binda den blåa färgen i glas. Så länge var det bara i glas man kunde få koboltblå. Och sen så tog det ganska lång tid. Det var en svensk kemist som på 1700-talet lyckades liksom att få ut koboltblå som den är i sin blåa form då. Georg Brandt. Det är lätt att förväxla honom med Wilhelm Scheele som hittade Scheeles grön som jag också tycker väldigt mycket om. Men kobolt heter fortfarande kobolt. Så Georg Brandt bestämde sig för att behålla det här namnet som de här hostande gruvarbetarna använder som skällsord. Vilket jag tycker är väldigt fint, att liksom den folktron eller mytologin får leva vidare i färgen. Lite som Caput Mortuum, att det blir liksom en skröna i bara färgen i sig. Och det är perfekt för mig som tycker det är svårt att prata om måleri, men då kan man prata om de här små skrönorna istället. Jag tänkte väl ta två saker till. För att stanna kvar lite i gruvorna. Så jag vet att det är väldigt vanligt att man kanske tar någonting från Ovidius metamorfoser. Men det är ju för att det är så himla bra, tänker jag. Jag är väldigt fascinerad av förvandlingar. Som sagt, jag pratade om tidigare, det här om handskiftare. Människa till djur, till växt, till träd. Kanske för att gå bort lite från människan i centrum också. Och det känns som att det gör Vivian Suter i allra högsta grad. Det finns en berättelse om Eko. Som för mig är liksom hur måleri är för mig. För att jag ser det nästan som en evig jakt efter någonting som egentligen inte finns. Alltså inte, i alla fall som inte har en form eller ett namn eller en röst. Men man kanske liksom kan se en liten del av det någon gång bara ibland. Och det är det som blir så magiskt. Det finns en berättelse om Eko som ni säkert känner till, för det är kvar i språket. Och Eko var en nymf. Hon såg vid något tillfälle Narcissus som ni säkert känner till. Och alla blev ju kära i Narcissus. Och hon var väldigt olyckligt kär i honom. Och sen så var Eko också väldigt känd som en... Alltså det står i boken att hon var en pladdreska. För hon kunde inte vara tyst. Hon bara babbla, 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 babbla. Och det var Juno som... hon var så irriterad på Eko att hon såg till att... inskränka hennes förmåga att tala ännu mer. Som jag förstod så var det redan lite begränsat tal. Men Juno gjorde så att Eko bara kunde liksom upprepa det någon annan har sagt. Kanske bara ett ord eller de sista orden. Och vid något tillfälle så är Narcissus i skogen ensam. Han har liksom kommit bort från sina kamrater. Och då lyckas liksom Eko skinja honom mellan träden. Och då blir hon ju väldigt trånande efter honom då och vill verkligen komma i fatt honom. Men hon kan ju inte ropa på honom. Men Narcissus hör på något sätt små steg i skogen. Så han blir nyfiken på vem det är. Så han börjar då kalla på henne. Och då kan hon ju upprepa det sista han har sagt. Men efter en stund så blir han liksom förnärmad. Han tror att det är någon som försöker närra honom. Och då vill han ge igen. Så då börjar han ropa ännu mer. Att kom här, ska vi mötas, eller må vi mötas, eller må vi träffas, eller något sånt. Och då säger hon, må vi träffas. Och sen när han väl då ser henne, tror jag, så säger han någonting i stil med att hellre dör jag än att vara samman med dig. Och då blir hon så hjärtekrossad att hon liksom går iväg i skogen. Och hon är så förtvivlad att hon mer eller mindre torkar ut. Alltså, det är väldigt fint beskrivet. Jag känner inte att jag vågar läsa upp det. Men ni får gärna läsa. Det finns på nätet. Hennes hud blir liksom till löv. Och hon går upp i... Hon blir bara damm helt enkelt. Hon upplöses. Men att eko som röst lever kvar i grottor. Bland annat då. Och det var därför jag tyckte det var så fint, det här idén om grottor. Och... Men om jag ska säga att den berättelsen om eko är som en allegori för hur det är för mig att måla. Då är det inte liksom hennes trånad för Narcissus, utan mer min trånad efter eko. Alltså att få se en liten glimt av hur hon ser ut, eller en glimt av hur en full mening skulle kunna vara. Men det finns ju inte längre. Men man kanske kan skynja det på något sätt. Så det är liksom som en evig jakt på efter eko. Och sen har jag tänkt avsluta med också, och ta gärna emot frågor sen om ni vill, så det får gärna vara liksom flytande samtal sen. Men jag tänker att många målare jobbar själva med poesi eller läser poesi, eller konstnärer, jag ska inte begränsa det till målare. För att ofta kan ju poesi vara det närmaste man kan komma i språket på något sätt till det man arbetar med. Och jag gillar att samarbeta med folk som är bra på att skriva. Jag har haft turen och fått väldigt fina texter skrivna av Gertrud Sandqvist, som ni vet, som jobbar på Konsthögskolan i Malmö, tidigare rektor. Och nu en poet som heter Axel Winqvist. Och han har skrivit text till min nästa utställning. Och jag tänkte inte läsa upp den, men jag tänkte bara läsa upp en del från en diktsamling som heter Den sista människans leende. För att jag tänker på Vivian Suters arbete när jag läser den. Det är första sidan. En flod steg så högt över jorden, över boskap, vilda djur och insekter. Över fyrfotingar, kräldjur och luftens fåglar. Över allt levande. Sjögräs visste. Tomatplantor visste. Löven. Råttorna. Arternas övermod. Alla visste. Det egna språket. I kackelackornas händer. Med ett löfte om förändring. Visste. Så det är då Axel Winqvist. Den sista människans leende. Och det var egentligen det jag hade tänkt att prata om idag. Så om ni har frågor så är det jättekul bara. Och det, jag vet själv att det kan vara jobbigt att ställa frågor i sina sammanhang. Men det är bara att köra på. Jag bara... Tack.
Tack så mycket, Elisabeth. Tack. Du nämnde dina resor. Du nämnde Spanien. Men jag vet också att du var i Norge.
Ja, just nyligen.
Jag tror du nämnde också.
Det var Norge, egentligen, men... jätteviktigt. Ja.
Ja.
Ja, tack.
Nej, men för många, i alla fall när jag har berättat om Vivian Suter innan här i en skandinavisk kontext, så har ju Edvard Munch kommit upp. Och ja, du sa också det nästan direkt när jag berättade.
Ja, precis. Edvard Munch från Norge då. Jag var i Norge förra veckan och besökte bland annat hans ateljé. Jag var inte inne i ateljén, men han hade både en ateljé inomhus och en ateljé utomhus. Och han arbetade inte där hela sitt liv, men de sista åren fram till hans död 1944 i alla fall. Och det är bara att åka dit och titta, så det är helt öppet. Alltså i alla fall uteateljén. Och där finns också bilder på hur det såg ut när han arbetade där. Och han var väldigt oförsiktig med sina målningar. Jag blev ganska förvånad. Några av er kanske vet det. Flera här är ju från Norge. Men han kallade det för hästekur. Och det var att han var ganska brutal mot målningarna för att de skulle få patina och se om de kunde palla trycket mer eller mindre. Så att de kunde ligga utomhus en hel vinter för att få den här patinan. Och sen, det gäller säkert inte alla hans målningar. Och jag tror att han brydde sig mer om sitt måleri än att han var så hård mot det på det sättet. Men det var liksom en grej han gjorde. Han arbetade med hästekur. Och jag tycker om det sättet att beskriva det på. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men jag antar att man får tolka det hur man vill. Och sen så pratade jag med Fredrik Werslev som jobbar på Konsthögskolan i Malmö om det här. Som också har liksom konsekvent arbetat utomhus. Och det trodde jag var för att han var inspirerad av Munch. Men det var också en slump för att det var en snöstorm 2009. Så det är på något sätt ganska kul att få en sån skandinavisk koppling till Vivian Suter. För då hade han en massa målningar i garaget hos hans mamma. Och det var liksom snö från oktober. Och så tänkte jag, men jag tar dem nästa vecka. Det lär ju inte snö i november. Men sen så var det snö från oktober till maj. Och sen så var målningarna väldigt påverkade av kylan och snön. Men han, kanske lite som Vivian Suter, så fick han en positiv överraskning. Och det visste jag inte. Så det är ju sådana saker som kan vara intressanta att veta. Ja, och Nina Ros vad jag såg förra veckan på Kristiansands konsthall. Och Martti Aja rekommenderar att åka dit om man är i Norge. Men det var egentligen Munk som jag skulle prata om.
Jag har en fråga.
Ja.
En sak som slår mig när jag kom in här, förutom färg, är storlek. Och jag kan tänka mig att hela kroppen är involverad när det är så stor. Så jag tänker om du har någon fundering över själva formatet eller storlek.
Alltså, ja, absolut. När det kommer till Vivian Suters arbete så känns det som att alltså, storleken är någon slags eko eller imitation av den väldigt liksom, tätbevuxna trädgården som omsluter hennes hus. Men för mig, alltså, just jag tycker det är så fascinerande att installeringen av verken. Och när de är så stora så blir de ju också mer påträngande på något sätt. Och jag tänker mycket på fiskstim eller fåglar som försöker imitera något större. Just att de kan flytta på sig, att de inte alltid hänger så här. Vissa brukar hänga på väggen eller ligga på golvet eller hänga i en upphängningsanordning. Så storleken för mig är ju mer, i Vivians fall, hur de blir som, alltså, som en utställning. Sen vet jag inte alls hur hon har det rent kroppsligt. Jag tror hon ligger, alltså, de ligger ofta på marken. Och det kanske du vet mer om egentligen. Andreas.
Ja, alltså de står ju upp också. Hon jobbar ju uppspända dukar. Och sen att de är utan spännram, det är nog från början också en väldigt praktisk grej. Det är helt omöjligt att förvara. Ni märker ju, hon målar rätt mycket.
Så. Hur många verk är det här? 350?
Ja, ungefär.
Ja. Ja.
Och får jag fråga, när du själv målar, bestämmer du storleken automatiskt, eller har det någon roll som den spelar i det som sker?
Jo, men det blir ju så vare sig man vill eller inte, tror jag. För det handlar om bildkomposition och vad som fungerar. Men jag försöker ju inte måla en liten målning när jag målar en liten målning och måla en stor målning när jag målar en stor målning. Att jag försöker undvika vissa klichéer, om man ska säga. Men det är svårt. För att det är klart att det är så skillnad på en liten och stor målning. Så ja, jag vet inte. Jag försöker aktivt tänka lite grann emot vad som känns väldigt väntat när jag målar. Men inte hela tiden. Ja. Nej, men om det inte är någonting mer, vi kan ju snacka efteråt också. Det kanske är lättare ibland. Så jag vill bara tacka för att ni har varit här och lyssnat. Det är jättefint att se att så många ville komma hit. Det uppskattar jag verkligen. Och tack till dig, Andreas, som bjöd in mig. Tusen tack. Ja.